Hej Helena!
Tjena Oskar!
Yes, Nyström heter jag i efternamn och det är ju jag som är en halva av podcasten BioEcho.
Precis, och jag heter Helena Wanstedt, andra halvan. Men idag är det bara ena halvan som kör intervjun, eller hur Oskar?
Ja, jag är ju lite snuvig. Jag har varit det liksom flera veckor.
Mm.
Det är inte populärt, har jag märkt.
Nej, i dessa tider är det mindre populärt. Ska jag säga.
Mm. Roligt att ringa in dig på det här sättet.
Eller hur?
Ja.
För vi sitter ju faktiskt inte i samma rum idag, Oskar.
Nej, det gör vi inte. Det är ju så. Vi har ju ringt upp varann, kan man säga.
Ja, ja.
Men jag har pratat med Lars på Sigrid.
Ja.
Och lite skakig lina till Jönköping, sådär. Men i övrigt ett otroligt trevligt samtal. Jag träffade ju Lars, det gjorde ju du också. Han hälsade förresten här på slutet.
Åh.
På A-Match, ett investerarevent som Almi håller i 2 gånger om året.
Och Sting by Economy.
Ja, men precis.
Yeah.
Och underbara Victor ju, som är din arbetsgivare och beställare av den här podcasten.
Japp. Yep.
Han är initiativtagare till A-Match, ska vi säga.
Precis.
Och Lars, jag kan bara säga det direkt, han var ju supernöjd med A-Match. Vi pratade lite grann om det. Och sen så pratade vi lite på slutet, möjligen off the record. Jag vet inte än om det klipps bort eller inte. Men han hade fått bra resultat, kan jag säga, av det där. Så det var ju väldigt kul.
Mm. Och, men vad pratade ni om då?
Jo, nej, men vi pratade om Sigrid, som är ett bolag. Det är Lars och sen så är det 5 till, egentligen med 6 personer. Deras innovation finns i Nora, liksom. Det är där de jobbar med tekniken. Just Lars sitter i Jönköping. Det var lite lustigt också, vi pratade om det här med liksom att jobba på distans och att vi liksom ses inte nu och spelar in det här, utan ja, och är man lite snuvig så syns man inte överhuvudtaget. Så, då sa han att men det har vi gjort i 4 år. Liksom. De är vana vid det där.
Jaha.
Så det var egentligen ingen stor omställning för dem nu att göra det.
De var före sin tid.
Ja, men precis som WordPress ju.
Som WordPress?
Ja, men du vet, det här hemsidaföretaget som de har alltid jobbat på distans tydligen också. Och,
jaha.
Ja, gissningsvis ganska eftertraktade nu i form av liksom ut och föreläsa för stora företag om hur jobbar man effektivt på distans.
Precis.
Det är ju en sidosak egentligen, det här med arbetsmiljö och hur det kommer bli framöver. Men Sigrid i alla fall, de jobbar ju med att ta fram en teknisk modul, kan man säga. Som ska kunna ta tillvara på spillvärme. Så att om man tittar på liksom pappersmassa, produktion av pappersmassa eller kärnkraftverk till exempel, då alstras det en himla massa värme som sen bara står och antingen behöver kylas ner och då krävs det energi till det, eller som bara står och automatiskt till slut blir kall då liksom. Men då har Sigrid liksom kommit på en ny teknik som kan ta tillvara på värme ända ner till extremt lågt, alltså till
45
och med,
grader, va?
Ja, men till och med 37 har de testat, alltså kroppstemperatur. Men ända så långt ner, då blir det inte längre ekonomiskt, berättade Lars. Men det där är detaljer, det ska vi komma in i.
Ja.
Men det är alltså, deras innovation gör att det plötsligt är möjligt att gå under 100 grader då. Och ta tillvara på värme nere på 60 grader, 50 grader, att det ändå är ekonomiskt för bolag att göra detta. Så det innebär till exempel att i en serverhall som ligger så här under ett bibliotek i Stockholm, står den och värmer upp som bara busen. Då är det ju rätt rimligt att tänka sig att biblioteket sen får hela sin uppvärmning från det här nya systemet då.
Jaha, det som annars slängs typ.
Ja, men exakt. Exakt. Och istället för att, liksom köpa in el någon annanstans ifrån, så men vi har redan värme här.
Ja. Det är superbra. Men vad innebär det här för liksom dig och mig?
Ja, men det är sånt. Det kommer komma. Jag lovar dig att det kommer komma i intervjun här.
Gud vad kul.
Mm.
Men synd att vi inte fick ses, men vad kul att du fick träffa honom.
Ja.
På telefon i alla fall.
Ja, men du får ju träffa han nu. Är du med? Han kommer nu här då?
Ja, kul.
Ja, och bara då för att förtydliga extra nu, ifall jag och Helena var lite för otydliga i introt och ifall det kan vara så att Lars i sin förklaring av vad Sigrid egentligen gör är aningen mer rå senior än vad du och jag är i ämnet, så Sigrid gör alltså en container som tar spillvärme in, värme som blir över, som ingen ska ha, och så gör de el och kyla utav den. Och så kan man stapla flera container med varandra om man har mer behov. Typ sådär. Innan vi rullar nu så vill jag bara säga att ja, trycka på återigen att det är lite hackigare lina än vanligt i just det här avsnittet. Jag vet inte exakt vad det beror på, men det gör att Lars röst ibland klipps bort hastigt och sen kommer den tillbaka i dubbel hastighet för att försöka hinna ikapp och sådär. Men jag hoppas att du har överseende med det, och jag tycker att det finns otroligt mycket att hämta i själva samtalet i alla fall. Man får en bra bild av vad Sigrid är och vad de kan liksom tillföra till världen. Så hoppas du står ut med det, hoppas du har överseende med det, och så rullar vi intervjun. Hallå Lars, är du med oss?
Ja, absolut, jag är med er.
Eller hallå. Oss och oss, det är bara jag. Det beror på att jag har haft en liten snuva, och då kan inte jag och Helena ses. Så då blir det jag som gör intervjun nu. Jag kan väl sitta här med min mikrofon. För dig lär jag inte smitta. Du sitter någon helt annanstans. Vart sitter du någonstans?
Jag sitter just nu i Jönköping. Så att det lär vara svårt att den ska krångla sig
ner. Ja, det är ju ändå social distansering. Det får man lov att säga. Jag sitter i Karlstad. Ja.
Det var rejält.
Ja. Däremot så sågs vi ju på Almi A-match i Karlstad här på CCC lite tidigare just i höstas. Du var där och pitchade för investerare.
Ja, det stämmer bra det.
Och du var lugn och cool på alla sätt och vis.
Ja, det låter bra.
Ja, men dels så verkade du inte dugg nervös. Alltså, du hade ju ändå en 10 minuter på scen, och jag minns att du var först ut. Ja, och sen så var du också tydlig med att Sigrid, som du representerade, det är därför vi pratar idag egentligen, men Sigrid söker inte någon finansiering på panik så där i första skedet, utan ni var ute efter en långsiktig partner till exempel, pratade du om.
Ja, det stämmer. Ja, nej, men det, sen kan man väl säga att man är alltid lite nervös inombords. Det är en sak på ytan, men det är klart att det snurrar i tankar innanför. Men det var roligt. Jag tycker det var, och sen var det väldigt kul att träffa de övriga företagen. Det var ju fantastiskt bra idéer och företag som presenterades. Så det var också stimulerande att få byta lite tankar och sådär med andra.
Ja, just det. Vad tog du med dig från ett sånt event annars, att liksom stå där och pitcha Sigrid ändå 10 minuter före investerare? Vad kunde man ta med sig från en sån sak?
Ja, det man kan ta med sig, kan jag känna. Jag känner mig ju ganska nöjd ändå. När vi hade lite förövningar och lite pitchträning och sådär. Att hur man ska presentera. Och jag är ändå hyfsat van att presentera. Och sen kom man dit och sen fick man ju väldigt mycket mer input och liksom tankar hur man skulle kunna tydliggöra och sådär. Så att vi körde ändå om 4 gånger tror jag innan det slutliga. Och då tänker jag, hur jag jämför sen hur det var från början, så blev det mycket mer avskalat och mer fokuserat på budskapet. Mm. Så det var väldigt nyttigt och liksom att det går faktiskt att förbättra ganska mycket trots att man är ganska nöjd. När man kommer in så kan man jobba och massera budskapet en bra bit till.
Och vi ska berätta egentligen historien om Sigrid och om dig idag. Och lite vart ni är just nu och vart ni hoppas att ni ska ta er. Men jag tänker, vi kan ju nästan utgå från din pitch lite grann nu i starten i alla fall. Och då började ni med en bild på Greta Thunberg. Greta Thunberg som vi alla som lyssnar känner till redan. Men om jag frågar dig, varför valde ni att använda henne som första bild liksom, i eran presentation?
Ja, det var väl flera orsaker kan man säga. Det ena orsaken är att hon, dels representerar ju hon en ung generation som verkligen tar det här på allvar. Så det var ett perspektiv, och att vi har ett ansvar för flera av oss som jobbar nu i Sigrid, vi är ju lite äldre, vi är 50 plus och Torben är 60, och vi känner att, och vi har alltid varit intresserade av de här frågorna, och vi känner att vi behöver som lite äldre också vara med och ta ansvar. Och jag tycker hon är en bra bild, inte bara för sig själv utan också för den generationen nu som förväntar sig att vi ska faktiskt göra någonting. Det andra som vi tyckte var bra med det är att hon representerar ju vad vetenskapen säger just nu. Och just vi landar ju väldigt mycket i vår egen plan som är 7 år. Att vi vill jobba upp vårt bolag närmsta 7 åren till att kunna göra skillnad. Och då är hon en bra sinnesbild för det.
Mm. Och jag tror vi måste alldeles strax komma till vad Sigrid egentligen är, med dina ord liksom. Men först bara, vem är du? Vem är Lars som jag pratar med nu?
Ja, jag har jobbat med lite olika saker genom livet. Bor i Huskvarna, men har bott på lite andra ställen i livet. Jag har jobbat inom telekom och Saab, alltså stora bolag i 15-16 år. Och bott utomlands i Brasilien och Panama och jobbat mycket i Asien. Har jobbat mycket
Jaha.
internationellt, men
Okej.
alltid haft ett intresse då för miljöfrågor eller hållbarhetsfrågor får man säga i allt jag har gjort. Att vi ska göra skillnad på något sätt.
Ja.
Så att, sen vi för 10 år sedan så fick jag möjlighet att förverkliga en dröm. Eller jag valde att göra så. Att starta upp ett företag inom Internet of Things. Sakernas internet. I och med att jag kommer för mycket från kommunikationsområdet. Och där har jag varit med och startat 3 bolag faktiskt inom det området. Med lite olika applikationer. Men parallellt med detta så har vi gått och funderat och det runt det här med energiområdet. Då. Skulle vi inte också kunna göra någonting mer inom det området? Jag är 56 år gammal, gift med Lotta och 3 barn som är utflugna allihopa. Alltså, nu har jag mycket tid att jobba med det här.
Okej, behövs det också kanske mycket tid just nu?
Det kan du tro. Nej, men det är ju verkligen så att det här är någonting man lever med när man har en startup-verksamhet. Att vi tror ju på det vi gör och man går och funderar mycket runt det i flera aspekter. Så att.
Vad kan man jämföra det med då för någon som inte jobbar med en enorm energiomställning. Det ni gör egentligen, om vi bara ska koka ner det dit då, det är ju att det är ett slags skifte i hur man förvaltar restvärme och gör det till energi och i slutändan el. Har jag förstått det rätt ungefär då?
Ja, kan jag säga.
Säg det med dina ord istället. Det är lika bra, vi går som katter runt het gröt annars.
Ja, nej, men vi har ju jobbat mycket med spillvärme och tycker att det är lite tokigt att vi ska kasta bort så mycket värme som vi producerar, eller energi som vi producerar. Ibland kan jag tänka mig en metafor att om du går och köper en liter mjölk och att du sen skulle du dricker ut en tredjedel av den mjölken ungefär. Samtidigt som du häller så paketet lite hål här och där så det läcker lite småstrilar. Samtidigt som du häller upp till dig själv. Och det som är kvar, det går du bort till vasken och häller ut. Och sen går du och köper en ny mjölk. Och vi tycker att det där man häller ut är lite synd att vi gör det. För det är nästan, ja, kan vara upp till 60% av den energin vi producerar. Alltså den mjölken vi har från början. Den häller vi ut. Och det är ju ganska galet. Och då sa vi att vad kan vi göra då för att i alla fall ta vara på en del av detta. En del går ju in till typ fjärrvärmeverk och annat och kan användas. Men det vi inriktar oss på är temperaturer som är låga, alltså under 100 grader. Och det är ganska svårt att ta hand om det. Så där hälls det väldigt mycket ut. Tittar man på olika kraftverk till exempel, industrier, så står det ju på skorstenar och bolmar ut. Och många gånger är det vattenånga. Alltså man kyler av sån energi som man faktiskt redan producerat. För att det är svårt att ta hand om det. Och det är där vi har riktat in oss då med vår lösning.
Ja, just det. Och bara så att, för nu, jag till exempel kommer inte från industrin. Och jag skulle tro att majoriteten av våra lyssnare inte kommer från industrin. Det skulle förvåna mig om de räckte upp handen nu och berättade att jo, majoriteten av oss kommer från industrin. Men
Ja.
kan du ge exempel på vilken typ av, vart kommer värmen ifrån till exempel?
Men det kan vara allt från processindustrin, papper som massa eller ja, egentligen all typ av processindustri där man behöver hög temperaturer i sin tillverkningsprocess då. Men sen behöver man kyla ner saker. Om vi tar ett enkelt fall, du har ett gjuteri till exempel. Du har ett gjutgods som går upp i väldigt höga temperaturer och som du måste skapa. Men sen ska du kyla ner det här gjutgodset och då behöver du ta bort den överskottsvärmen som finns. Och det behöver du då kyla ner. Och det kostar ju dels pengar att göra det, att kyla ner det. Och den värmen du tar bort då, den använder du i många fall inte. En del kan du använda kanske och värma upp lokalen eller ibland är man uppkopplad till fjärrvärmenät så man kan använda en del. Men återigen så även när du är uppkopplad mot ett fjärrvärmenät och skänker eller ger din energi dit så det är ju del av året också så det är inte hela året du kan bli av med det på det sättet. Så att, ja, sen är det kraftverk. Du har alla typer av kraftverk. Det mesta man producerar, går man utomlands så, om vi tar kärnkraftverk till exempel, där kanske man använder 30% av den energin till el och resten som typ Oskarshamn och andra kör man ut i havet.
Men och kärnkraft och sånt, det är ju sånt som det är inte helt säkert att vi kommer ha i framtiden. Men ett exempel jag har hört när det pratats om er är det här med de nya stora gigantiska serverhallarna till exempel, som alstrar en hel del värme. Ligger det något i det? Har ni något att göra med serverhall här?
Vi har tittat lite på det. Och det är ju väldigt stora, det är stora mängder som det är även där då man måste kyla ner. Det är väldigt lite av den energin som man egentligen använder till att skicka signaler in i serverhallen. Jag tror det är några få procent. Resten är egentligen överskott. Så det, där är extrema tal då. Men det som man behöver komma lite längre, det är ju framförallt hur man då kan ta hand om den här värmen. För det är oftast luftkyla hallar. Men så fort man kan få det över till vattenburen avkylning, då kan man också ta hand om det på olika sätt. Och det gör man faktiskt ibland i Stockholm Exergy. De tar hand om del överskottsvärme från serverhallar för att kunna värma upp lokaler och så. Men det är ju en jätteutmaning framöver i och med att det byggs väldigt mycket serverhallar och det är väldigt mycket överskottsenergi därifrån. Så du har helt rätt att där kommer det finnas en väldigt stor potential framöver.
Mm. Och det behöver inte vara långt alltså, i avstånd heller, för serverhallar byggs ju rakt under där vi bor i vissa fall. Till exempel under ett bibliotek i Stockholm väl?
Ja.
Och då kan man tänka sig att biblioteket i sig sen skulle kunna bli helt och hållet uppvärmt av restvärme från.
Ja, kan man absolut. Ja. Och det vill man ju nog, för det bästa, och det är generellt så att det bästa är om man kan, om man har värme som i våra temperaturer då som är under 100 grader, som är lite lurigt att göra om till el till exempel som vi gör, då är det bättre egentligen om man kan direkt använda det, alltså värme till värme, alltså man flyttar värme någon annanstans. Men det är inte alltid möjligt, för det måste ju vara fysiskt nära oftast då. Så att, men det är det bästa, så att man inte behöver omvandla. Vi tittar på den delen då som att du kanske, det är svårt eller finns inga möjligheter att använda värmen till annat, utan då försöker vi omvandla det då till el.
Och det som är eran stora liksom USP, eran stora grej med Sigrid, för det är ju inte en helt ny innovation det här med att ta vara på värme, det har man ju gjort på andra sätt liksom, och det gör man nu.
Ja,
men eran grej är att ni kan gå ner i temperatur på något vänster, ni kan ta vara på lägre temperatur.
Ja, det finns ju väldigt mycket lösningar som jobbar ner till 100 grader och lite därutunder, där man fortfarande kan omvandla till el. Och det finns ju några svenska företag också som är väldigt duktiga på det. Däremot om man börjar gå ner mot 80, 70, 60, 50 grader så är det lite, då är det svårt. Och det finns ju också lite lägre möjligheter också att ta ut omvandlande energi där. Men där har vi tagit fram en lösning som gör det på ett bra sätt utifrån vad som är möjligt. Så att, och framförallt att vi kan få det ekonomiskt. Jag tror det är det som har varit det viktigaste, att våran lösning är, som vi ser så här långt, en ekonomiskt gångbar lösning.
Ja, men precis. Så att man, för det är ju risken annars, att man gör någonting som är fränt och någonting som går, men någonting som ingen vill ha, för att det tjänar man inga pengar på.
Nej, precis. Så sen är det lite andra drivkrafter som nu. Vi är ju i en omställning och EU går ju i frontlinjen nu till exempel, att man vill ytterligare höja trycket på att vi ska svänga om. Och i vår lösning så producerar vi el, men vi kan också hjälpa de företag vi jobbar med att också kyla ner, att ta bort värme utan att behöva ha kylsystem. Då. Vi gör det i vår maskin. Så man kan säga, om man fuskar lite, så kan man säga att vi har en kylmaskin som producerar el istället för att det ska kosta energi då. Och det är ju en bieffekt, och det kan ju också räknas in i kalkylen för företagen. Plus att vi då, när det gäller koldioxid, så vi har ju räknat lite på vår koldioxidbudget. Alltså vad är vår skuld när vi producerar vår enhet och vi underhåller den i 20 år? Och hur snabbt betalar vi tillbaka den skulden mot där vi står och jobbar? Och då har vi mätt lite på ett EU-snitt hur energin så att säga produceras, hur smutsig den är. Och då är det bara ett fåtal månader så har vi betalt tillbaka vår egen skuld. Och resten är bara bra för världen. Så att det är ju också någonting som är positivt. Och där kan man ju också räkna hem lite grann ja, det finns ju utsläppsrätter och lite olika typer av tankar runt koldioxidskatter framöver då, som kan vara en fördel för företagen.
Ja, just det. Och jag vill bara understryka nu hur otroligt låg temperatur det ändå är. Vad sa du som lägsta? 60-70 någonting?
Ja, alltså rent tekniskt har vi jobbat lägre än så. Vi har jobbat, men vi säger väl att någonstans runt 50-40 grader känner vi att där kan vi fortfarande vara ekonomiskt relevanta liksom. Så att sen därutöver kan man fortfarande ta hand om det. Vi har någon vi pratar med nu som vill säkerställa att man har en viss temperatur inför en rening då. Och då av sitt spillvatten i det här fallet. Och då kan man få, det kan fortfarande vara intressant att ta ner det och att det får kosta lite grann då istället. Så vi vill ju helst att vår anläggning ska vara lönsam rakt av.
Ja, just det.
Men
Men det är otroligt. Alltså det är till exempel för kallt för en trivsam bastu. Det är
ja.
ungefär samma temperatur som man tinar upp lussebullar i nu då, till exempel.
Ja, det kan du säga. Ibland har vi har faktiskt kört på kranvatten i princip. Varmt kranvatten. Så att,
Ja.
till 37 grader, så att eller din kroppstemperatur. Så att det är lite häftigt faktiskt. Och sen är det rätt häftigt. Man står bredvid en sån här maskin och man, liksom man skruvar på kranen där och fyller på och låter varmvattnet komma in. Då, så mullrar den igång. Så att,
Och du sa på
det är
några
lite.
månader så har ni betalat av er koldioxidskuld, kallade du den?
Ja, så att det är ett sätt att försöka få en känsla för är vi bra eller inte också när det gäller koldioxiden. Och sen är det alltid fråga om var den står. Det är klart att skulle den stå i Polen, vår anläggning, och med deras energimix som är väldigt mycket kol, då skulle det gå ännu fortare. Men vi har liksom räknat på någon typ av snittvärde för EU. Så att för att liksom få en känsla för, är vi bra? Eller är vi, hur liksom kan vi påverka?
Vi tänker oss ett framtidsscenario då. Vi tänker 7 år framåt, eller hur långt har du kvar av de här 7 åren totalt?
Ja, jag har 7 år kvar. Vi har sagt att första 2028 så ska vi ha en produktionskapacitet då som faktiskt börjar göra lite hack i kurvan så att säga, även globalt. Eller har möjlighet att göra hack i kurvan.
Och vart kommer eran teknik att stå då, tänker du?
Ja, men då är vi framme i att vi har en leveranskapacitet då för vad vi kallar för våra kraftmoduler då, så att vi har sett till att komponenter och sånt funkar och håller över tiden och att vi har också fått bra kostnadsbild på i och med att man får lite högre volymer då.
Hur stor är en sån kraftmodul?
Ja, en sån kraftmodul kan man säga, den är ju, hur ska man beskriva den egentligen? Ungefär 20 kilowatt brukar vi prata om i storlek när det gäller hur mycket den kan leverera ut.
Ja.
Men den väger ju några ton, så att det är ingen liten sak.
Som en container ungefär.
Ja, man kan säga att varje sån liten kraftmodul får plats på en SJ-pall.
Ja, okej.
Sen så kombinerar man dem tillsammans beroende på hur mycket man vill leverera ut dem.
En
Så att man kan
SJ-pall får man tänka sig i huvudet nu då.
Ja, lite sådär. En dryg meter lång då, någon lite bred. Jag har inte exakta mått, men just att du någonstans där och så kan man då sätta dem bredvid varandra så att de kan kopplas ihop. Så att det är så vi försöker, men det är ju ofta så man vill bygga. Man vill gärna bygga så modulärt som möjligt så att man skapar en flexibilitet när man ska prata med kunder och ta fram lösningar. Så att,
Just det, ni behöver 2 och ni behöver 6 stycken och ni behöver 20 stycken.
ja. Och det är lätt för oss att kombinera dem och att vi behöver inte göra speciallösningar. Vi kan kombinera på lite olika sätt. Och det är rätt viktigt. Ju mindre special som vi behöver göra på vår kant, fast det blir bra för kunden, så är det ju det bästa.
Men då är det till exempel pappersbruk och sånt kärnkraftverk ni tänker er i första hand?
Ja, kärnkraftverk var ett exempel just för att, men det är klart att även där. De stora kraftindustrin kan man säga, så när man har de här stora spillvärmeflödena, då där gör ju vi, kan ju vi göra väldigt stor skillnad, men då blir det också väldigt stora volymer. Så det kan ju inte vi orka med nu, utan nu tittar vi ju mer på att få jobba med pappers- och massaindustrin är jätteintressant, för de har spillvärme i de temperaturerna som är intressanta för oss då, 80 grader och neråt. Det är jättebra att kunna jobba med den typen av industrier för att skapa erfarenhet och se till att det funkar på ett bra sätt.
Och ett liksom drömscenario är att den här tekniken appliceras, era kraftmoduler appliceras på alla möjliga liksom fabriker runt om i hela världen, förstås.
Ja, så är det.
Men vad är det liksom realistiska perspektivet på, säg, 15 år då, som du ser?
Det är svårt att säga. Alltså det vi vill, där kan man inte spekulera om. Det är väl troligtvis så att vi på 15 år, det är kanske så att vi, om det går väldigt bra för oss, så kan vi nog kanske inte själva producera. Utan då kanske man behöver licensiera ut till andra som vill nyttja vårt kunnande då. Det beror på lite grann hur fort och bra det blir. Men initialt så ville vi ju både få en bra marknad inom industrin men också mot kraftindustrin då. Men det blir rätt stora volymer om man skulle komma in på inom kraft. För då, det är så enorma mängder som spills bort. Så att det finns mycket att jobba med.
Så det som förändrar världen till det bättre med Sigrid, liksom, det är att man kan använda det som nu spills till att värma upp istället för att producera värme på andra sätt, liksom.
Ja, eller producera ny energi hela tiden. Utan
Ja.
vi har ju ändå producerat den här energin, så låt oss använda den till att låta den gå runt en vända till. Sen ser ju vi att även när det blir mer förnybart, för vi hoppas ju verkligen att även vind och sol och kan fortsätta, och andra förnyelsebara kan fortsätta växa. Samtidigt så kommer det nog fortsätta vara spillvärme på många platser och även ny spillvärme. Om man, du nämnde det här med digitala, alltså olika typer av datacenter, och vi pratar ju också om vätgasproduktion, och där är ju jättemycket spillvärme som finns även där då. Så vi tror ju att oavsett när vi går över till mer förnybart, så har vi fortfarande en roll som är betydelsefull. Så att vi ser med tacksamhet fram att den här processen går fort också då. Men vi vill ju vara med och snabba på den processen och ställa om till koldioxidfritt då.
Ja, det låter underbart. Alltså, jag håller
Ja.
på er.
Ja, vad bra. Det känns ju jätteskönt. Jo, men, nej, men det ska bli, det känns väldigt roligt och stimulerande. Sen får man ha respekt för att vi är ett litet bolag och vi startar upp, vi är 6 stycken som jobbar. Det är liksom vi måste vara duktiga på att jobba med andra. Vi kommer vara superviktigt för oss att vi har bra underleverantörer och partners när det gäller att vara ute. Och där är ju Sting Bioekonomi en partner som var i Karlstad och som vi är väldigt glada för.
Vilken är den största utmaningen du har varit med om hittills med Sigrid?
Ja du, det har varit många sådana här mörka ögonblick, eller många, men det är några mörka ögonblick har det varit genom åren. Vi hade för två år sedan, så hade vi en sån här, när vi helt enkelt fick erkänna för oss själva att vi är nog inne i vägs ände just nu med den lösningen vi hade då. Så då fick vi riva alltihopa och bygga upp det på nytt med en lite ny konfiguration då, på ett nytt sätt. Och det var ju väldigt tufft för
Det
oss.
låter
Sen hade vi väl lärt.
fruktansvärt.
Ja, verkligen. Och det var någon mörk månad. Vi visste hur vi ville göra, men vi visste inte om vi skulle lösa de problemen som vi hade stött på med den nya lösningen. Nu visste det sig att vi gjorde det, men den där månaden var rätt tuff. Och framförallt med första dygnet efter vi började inse, det här, vi kommer hit men inte längre, i alla fall inte just nu, den här typen av lösning. Då var det tufft. Sen är det ju också finansiellt, alltså, då blir det ju att det blir försenat med ett år ungefär, vad vi hade hoppats på. Och då ska man klara sig som ett litet bolag och det är fortfarande rätt mycket investeringar man behöver göra. Då var det vatten och bröd kan jag säga. Det är ingen dans på rosor så tillvida att vara entreprenör alla gånger, utan då får man dra åt svångremmen.
Nej, det är för jävligt det där att man behöver en lön, alltså. Förstå vad många idéer som inte
Ja, visst är det
förverkligas av
faktiskt.
den anledningen.
Ja.
Vad har varit liksom, vad har varit det härligaste ögonblicket hittills?
Men det är när man får bekräftelser, och vi har precis fått ett stöd från Energimyndigheterna för någon vecka sedan. Och där man känner liksom att då känns det ju extremt roligt att en partner som faktiskt kan området tycker att men det här är intressant för framtiden. Och det är sån här skön bekräftelse och när andra som vi träffar och tycker att men det här passar ju in faktiskt. Sådär. Så att, det är ju det här man känner att man får en bekräftelse på att ja, men det här, ni gör någonting som är bra. Det är det, och sen, och det är det vi önskar. Så det är de här riktiga goa. Och sen är också på personligt plan så är det när man sitter och jobbar tillsammans och när man knäcker saker som man var stör. Det här mörka ögonblicket jag pratar om. Det är, på samma sätt när det var tufft när det hände så var det ju en euforisk känsla när vi kände att ja, men, wow, vi tog oss förbi det här. Den här stora muren som vi inte visste hur vi skulle klättra över, gå runt eller gå under. Liksom det var häftiga känslor. När vi, de här hureka-ögonblicken när saker faller på plats. Så att, oj, men det blir bra. Jag är inte bara bra, det blir riktigt bra. Så det är de här tillfällena som får en att ha energi uppe.
Men vet du vad, jag kan inte riktigt området, men jag kan ändå säga, utifrån det jag har hört, utifrån det jag har sett, så håller jag på er och jag tror på eran idé.
Ja, det låter bra. Då hoppas jag att du får rätt hela vägen fram.
Ja, ska vi säga så?
Ja, jag ska gå ju.
Du, detsamma, och tusen tack att jag fick prata med dig.
Ja, och tack igen för stödet vi fick i Karlstad. Jag tycker det var jättebra. Jag uppskattar verkligen det där eventet med A-match.
Ja, vad kul.
Ja, det var bra.
Grymt.
Ja, men gott. Oskar, du får ha det så bra.
Detsamma Lars. Vi hörs.
Det gör vi. Ha det gott.
Ha det.
Hej.
Hej.
Oskar,
Ja, det var
det här var ju
det.
superintressant.
Ja, vad kul att du tycker det. Det tycker faktiskt även jag. Det måste jag verkligen säga.
Ja.
Det känns som en stor innovation, en riktig koloss till
Ja.
innovation som kan göra skillnad på riktigt ju.
Ja, det är så häftigt.
Ja, och ja, jag vet inte vad man mer kan göra. Helena, det är ju jul på gång. Har du hunnit köpa någon julklapp?
Nej, alltså vi är väldigt moderna i min familj, så vi har inte köpt faktiskt julklappar de senaste 10 åren. Och moderna och tråkiga måste jag säga, för det hade inte skadat med julklapp ibland, kan man känna. Men det är väldigt miljövänligt.
Ja, visst.
Har du köpt julklappar?
Nej, jag har ju inte det. Det är ju inte långt kvar heller, vet du.
Nej, jag vet. Men vågar du träffa människor i jul?
Ja,
Dina barn kanske du vågar träffa på din kvinna?
det lutar väl mot att det blir familjen och så kanske ses på ett fält någonstans och grilla en
Mm.
korv med råbehörigt avstånd från
Ja.
mor och far, föräldrar och sådär.
Ja.
Till barnen alltså. Men det som känns lite segt är att min egen farmor, hon är ju den som är kvar av mina mor och farföräldrar liksom. Hon är, det är nog tyvärr liksom. Men då får man väl ringa då och hoppas att det kan.
Kan hon sitta, alltså vet hon hur Zoom funkar?
Nej,
Eller
det är
Teams?
svårt att tro, vet du.
Ja,
Jag
det
tror
är
hon har
det som är
samma
synd.
dator. Jag tror hon har samma dator som hon hade när jag var liten och satt där och spelade Disney-spel på, så man kunde
Och
måla med, så här, Musse
MS-röj.
Pigg. Ja, det finns säkert. Jo, men det är något
Åh.
kortspel och sådär.
Ja, okej, okay, så jag vet inte om det går att koppla upp sig på internet på en sån, men...
Jo, men det kan
Eller
man
det
göra.
går säkert, men hon
Ja.
kanske inte vet hur man gör.
Det är
Ja, vad synd.
oklart om det finns bredband.
Ja. Men ja, det blir lite samma här tror jag. Träffas på väldigt långt avstånd och grilla en kall korv i regnet. Men det blir mysigt.
Ja.
Det är bättre än inget ändå.
Ja.
Och det hoppas vi försvinner
Grilla en
snart, det här.
kall korv i regnet. Det är
Du
din
hör ju.
framtida självbiografi, Helena. En kall korv i regnet.
Du hör ju vilken nivå jag har satt julen på i år. Jag
Ja.
tänker att man får se fram emot andra saker.
Ja, men till exempel att vara lite
Så.
ledig, det är ju faktiskt underbart.
Precis, ja.
Och du sjunger ju i kör. Brukar ni sjunga vanligtvis annars jullåtar och sådär? Och...
Ja, det är ju tyvärr såklart så att vi har fått ställa in årets julkonsert och allting.
Ja, vad tråkigt.
Men jag sjöng faktiskt med i Lucia-morgon hemifrån.
Vad är...
Då kändes det som att jag gick Lucia-tåg själv. Jag sjöng med i SVT:s Lucia-morgon.
Jaha, men det var inte med. Du deltog
Nej, jag var inte med. Jag sjöng
deltog
med
hemma liksom.
hemifrån och
Ja.
då fick jag ändå lite julfeeling, liksom. Då kändes det lite som vanligt.
Ja. Så det är ditt
Så
tips
man...
egentligen. Använd fantasin där ute.
Använd
Så blir det
fantasin.
en bra jul ändå.
Tack, jättebra ska jag. Tack för att du sammanfattar mina
Nej,
bra
men det är
tips här.
mitt jobb.
Ja. Men det här kanske är sista innan jul då?
Ja, men det är det ju, det är det väl nästan garanterat. Det är ju jul redan nästa vecka nu.
Ja, det är nästan som man inte förstår det. Men då ses ju du och jag i ett nytt härligt år.
Ja. Vi får väl hoppas. Ja, vi får väl hoppas att vi tror på ljusa tider nu.
Och vi tror på ett lite mer fossilfritt 2021 skulle jag säga.
Ja, det skulle jag också tro.
Får vi hoppas.
Ja.
Men gött Oskar, då får du ha en god jul.
Ja, men och du med och ett gott nytt år till dig, så ses vi på andra sidan.
Ja, det gör vi. Ha det gött.
Detsamma. Den här podcasten du förresten.
Oj, förlåt. Ja.
Den här podcasten produceras av Stingberg Studio Nyström på uppdrag av Stingberg Economy.
Yes, det stämmer. Och ni får alla ha en jättegod jul och gott nytt år.
Yes. Ha det så bra.
Gött. Ha det bra. Hej.